Hörrni, som jag sa, jätteroligt att få vara här, och jag ska dela några tankar bara kort här och försöka att sätta fokus på någonting som jag tror är väldigt viktigt i våra liv. Och jag har gått med tankar kring liksom det här med att se tydligt, att liksom kunna urskilja tiden och liksom våra inre ögon, att de skulle liksom kunna få se klart och tydligt. För några år sedan så var jag i Kongo. Kom dit till Kinshasa. Det här var strax efter massa oroligheter i stan. Jag landade på flygplatsen. Mina värdar tog emot mig snabbt in i bilen. Körde snabbt genom stan, så kom vi fram till liksom gästhuset där jag skulle bo. En grind öppnas upp. Man kör in bilen där genom grinden stängs. Vi går in i gästhuset. Och nu var det som att de andades ut. Nu är vi safe. Nu är vi trygga här. Så satt vi ner och pratade en stund. Och så säger man till mig: Bengt, nu är det dags för dig att gå in på ditt rum. När du går in på ditt rum, se till att du är ensam. Lås dörren. Och så öppnar du inte dörren förrän vi kommer och knackar på. Ge dig inte iväg någonstans, liksom. Ja, så de hade ju liksom höjt lite den här temperaturen i mitt inre på något sätt. Och jag förstod att här är det liksom allvar. Ja, så jag hade mitt rum, och i rummet så fanns det en dörr in till en toalett. Så jag kunde liksom klara mig själv där inne. Och jag gick och la mig, och så är det månsken ute. Och det lyser in lite genom fönstret så där, och det är liksom inte helt bäckmörkt, utan man ser liksom lite skuggor och sånt där. Jag somnar, och sen fram på småtimmarna så skulle jag behöva besöka det där rummet då. Och jag brukar ha en ficklampa bredvid mig i sängen, för det brukar alltid vara strömavbrott och grejer. Men nu är det ändå så pass mycket månsken in genom rutan, så jag tänker, ja, men jag klarar mig ändå. Så jag kliver upp där, famlar lite grann i mörkret, kommer fram till dörren in till toaletten och möter en man i dörren. Var kommer han ifrån? Mitt hjärta liksom bara börjar ju pumpa adrenalin som bara den. Jag slänger mig på sängen, och han verkar bli lika rädd som jag liksom. Jag slänger mig på sängen, tar ficklampan, lyser liksom, och får ljuskägla också rakt in i mina ögon. Han verkar göra precis samma sak. Och då upptäcker jag att hela dörren är ju en spegel. Så kan det gå när man inte ser riktigt tydligt och klart. Och liksom, det kan spela ett spratt för en. Det där tänker jag kan man också applicera lite grann in på våra andliga liv och vår tillvaro. Ibland så tror vi oss se tydligt och klart. Men ibland så spelar det ett spratt, och vi bygger upp liksom hjärnspöken på något sätt. Även i vårt andliga liv. För vi ser inte tydligt och klart. Och det är det som jag tänker jag ska dela några tankar kring. Vi ska läsa från Efesierbrevet 1. Och jag läser från vers 17 fram till vers 19 där. Paulus skriver så här: Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus, så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga, hur väldig hans styrka är för oss som tror. Paulus har insett att det behövs ett ljus för det inre ögat. Det finns så mycket mer som vi inte har sett, som vi inte har förstått. Vi har bara sett en bråkdel utav det som Gud har för oss alla. Och när Bibeln talar om att ögat får ljus, så handlar det väldigt mycket om att man får en större förståelse och insikt om saker och ting. Jag vet inte om du har varit med om det här, men att man kan titta på någonting men ändå inte se. Det finns ju sådana bilder liksom som har liksom motiv, och det tar massor av tid om man ska försöka liksom hitta det där i den där bilden. Man kan titta på någonting men ändå inte se. Jag får ju höra det från min fru väldigt ofta när jag frågar, var är den där grejen eller var finns det där? Och jag går förbi det där och ser inte. Men hon ser ju och låter mig få veta att du kanske skulle öppna dina ögon lite grann och titta själv någon gång. Sådär. Men så kan det ju vara, att vi blir liksom blinda för någonting. Vi ser inte tydligt och klart. När Jesus hade uppstått och dagen för hans uppståndelse, så finns det en berättelse i Lukas evangeliet om två lärjungar som vandrar från Jerusalem till en plats som heter Emmaus. Och så går de där på vägen och pratar med varandra om vad är det som har hänt. Och de har fått höra att nu är han uppstånden. Några kvinnor talar om hans uppståndelse, men de har liksom inte begripit det här. De har inte liksom sett honom själva, och de går och pratar om det där. Så berättar berättelsen att Jesus kommer och så tar han följe med dem. Så går de och pratar, och Jesus ställer lite frågor. Vad är det ni pratar om? Och de blir nästan irriterade över. Men du måste ju vara den enda som inte har liksom hört vad det är som har hänt. Och sen så går de vidare. Så kommer de fram till Emmaus. De här lärjungarna bjuder in Jesus utan att veta att det är han som har gått med dem på vägen hela tiden. De sätter sig vid bordet. Och sen när Jesus bryter brödet så står det att det är som fjäll som faller från deras ögon. Och nu ser de att det är Jesus. Jesus har gått med dem hela tiden. Men de har inte sett. Och det där kan jag tänka på kan hända även i våra liv. Oavsett hur gammelkristna vi är. Jag kan vara uppväxt i kyrkan. Jag kan ha liksom haft med mig min tro sedan barnsben. Men ändå inte fullt ut sett tydligt och klart. Vem är denna Jesus? Det står så här i Saltaren 119 och vers 18. Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i din lag. Så en sak jag skulle vilja trycka lite grann på här, det är att få upp ögonen för Guds ord. Jag vet inte hur ditt bibelläsande och hur din relation ser ut till Bibeln och Guds ord. Läser vi den liksom bara som utav tradition, eller vi kanske läser den ibland någon gång, eller den är så komplicerad så det blir inte mycket utav det där läsandet. Jag tänker att det är väldigt viktigt att ska vi få upp ögonen för vem Gud är och vad vi har i honom, så behöver vi umgås med Guds ord. Vi behöver stanna upp för Guds ord. Vi behöver liksom brottas lite grann med Guds ord för att se vad finns det där i Guds ord. Susanne, hon berättade här när vi talade lite grann om bilden, om de här bibelupptäckargrupperna längs Swahilikusten. Och då kan det vara så här som hon sa, att man slår upp Bibeln kanske för första gången, och så får man läsa exempelvis Johannes 3:16. Och när man läser den i Tanzania så låter det så här: Kwamana jinsi hi Mungu aliupenda ulimwengu hata kamtoa mwanae pekee ili kila mtu aamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Och förhoppningsvis så kan du vad det som står där i Johannes 3:16, ty så högt älskade Gud världen. Men så stannar man upp inför det och ställer de här frågorna som Susanne sa. Vad säger det här egentligen? Vad säger det om Gud? Och tänk då att du får det här för första gången. Det är första gången du får liksom det här presenterat för dig. Du får det för första gången på ett språk som du begriper. För muslimerna längs Swahilikusten, de kan inte arabiska. Men Guds ord är bara på arabiska. Det är inte tillgängligt för dem, för deras bok får inte översättas. Men så får de det här och så får man läsa det och börja tänka, vad betyder det här? Och så upptäcker man att Gud är en kärleksfull Gud. Han älskar omåttligt mycket, oändligt mycket. Jag är värdefull som människa. Jag är älskad av Gud. Jag kan få en relation med Gud. Jag kan få leva mitt liv med Gud. Och inte bara nu, utan i all evighet. Och så går det upp ljus. Liksom. Det inre ögat får ljus. Och så ser man saker som man inte har sett förut. Och så går samtalet vidare. Om det här nu är sant, vad får det för konsekvenser i mitt liv? Och så fattar man beslut efter det där. Men om det här nu är så bra så jag fattar beslut för mitt liv om detta, finns det någon annan jag bör dela det med också? Och så avslutas en sån här bibelupptäckargrupp med att man säger, ja, min vän som heter Ali, han borde också få höra talas om det här. Ja, men gå och berätta det till honom då. Så möts vi nästa gång, så frågar man honom, när du kom till Ali och berättade det här, vad sa han då? Jo, han vill också vara med i den här gruppen. Och nu är det tusentals utav bibelupptäckargrupper där man läser Guds ord och upptäcker vem Gud är. Vi är gammelkristna. Bibeln har blivit liksom en del i vår tradition, men har vi fått upp ögonen för vad Guds ord säger? Får det tala in i våra liv? Får det ge konsekvenser i våra liv? Och är det så pass värdefullt så vi är beredda att berätta det för andra, vad vi upptäcker i Guds ord? Det där har vi också löften ifrån Jesus om, att han, den helige ande, hjälparen som Jesus lovar, han ska påminna er och han ska undervisa er. Så när vi läser Guds ord så har vi hjälp utav anden att få se vad är det Guds ord säger. Och så är det så med Guds ord som Hebreerbrevet säger i det 4:e kapitlet och 12:e versen. Att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och det tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Vet ni, det är livsfarligt att läsa Guds ord. För det händer någonting. Det går djupt. Det börjar bearbeta oss, det gör någonting med oss, det formar oss. Det visar oss på saker kanske som vi inte skulle ha i våra liv. Det visar på andra saker som säger, det här är det du borde prioritera. Och så bearbetar det oss, det förändrar oss och det gör någonting med oss. Så jag skulle bara vilja utmana dig, tänk om du den här hösten skulle våga närma dig Guds ord. Och i bön när du läser, be den helige ande, hjälp mig så att mina inre ögon får ljus så att jag kan se vad jag har i ditt ord. Vet ni, vi behöver hjälpas åt för det här. Det finns en berättelse i Apostlagärningarna 8 om en man som heter Filippus, och så är det den etiopiske hovmannen. Det berättas så här att hovmannen, han har varit i Jerusalem för att tillbe. Och nu är han på väg tillbaka, troligtvis till Etiopien. Han är en högt uppsatt man. Han har resurser, han har position. Han är säkerligen beläst. Han tillhör det övre skiktet liksom i samhället. Så får Filippus känna en maning av anden att nu ska du gå till vägen som leder mot Gaza. Den är öde. Och det är ju bara knepigt att tänka sig, varför ska jag ut på en öde väg och göra? Men det fanns en person där som Gud var intresserad av. Så går Filippus på den här vägen och så kommer den här vagnen där den hovmannen sitter. Så känner Filippus i sin ande liksom att gå upp bredvid vagnen. Så han går, liksom, det här verkar inte gå så fort. Så han går ju jämte den här vagnen. Så börjar ett samtal mellan Filippus och hovmannen. Och Filippus frågar, vad är det du läser? Och han säger, jag läser från Jesaja bok. Förstår du vad du läser? Nej, men hur ska jag kunna göra det om ingen hjälper mig att förstå? Så bjuder han upp Filippus i vagnen och så fortsätter resan. Och jag vet inte hur lång den här resan är, men den är nog ändå ett x antal timmar. För utifrån Jesaja bok så lyckas Filippus att förklara, berätta om liksom evangeliet och Jesus och dopet. Och hela liksom paketet. Så när de kommer till en plats där det finns vatten så säger den etiopiska hovmannen, här är ju nu vatten, är det något som hindrar att jag blir döpt? Kan ni tänka er den här processen där i vagnen, samtalet. Den bildad man, den högt uppsatt man, den man med resurser. Filippus, en vanlig, enkel, vanlig människa. Men som har fått upp ögonen för någonting. Han har insikter i Guds ord. Och får bli till hjälp för den här etiopiska hovmannen. Så han får vara med och döpa honom där i vattnet. Och vi tänker att det är han som tar evangeliet för första gången till den afrikanska kontinenten. Vi behöver hjälpas åt i församlingen. Det är därför vi möts som i gudstjänst. Det är därför vi möts i bibelstudier, det är därför vi möts i hemgrupper eller vad ni kallar smågrupper eller hur ni nu möts. Det är därför vi behöver komma samman och läsa Guds ord tillsammans. För någons insikt i något kan hjälpa mig att växa. Och min insikt kan hjälpa någon annan att växa. Och så får vi upp ögonen tillsammans för Guds ord och vad det innehåller. Paulus han skriver så här i Efesierbrevet 3 och vers 16. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår att fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Det finns en längd, bredd, höjd, djup som vi inte har fått upp ögonen för. Vi förstår bara lite grann. Men tillsammans i församlingen så hjälps vi åt. Och så får vi större, bredare, djupare insikt i vem Gud är. Det där hjälper oss också att förstå vår tillvaro på ett annat sätt. Då börjar vi också se det osynliga. Och att se det osynliga är ju lite motsägelsefullt i sig. Men det finns ju en värld, det finns en tillvaro som inte är synlig för ögat. I Gamla testamentet i Andra Kungaboken så finns det en berättelse om Elisha och hans tjänare. Elisha var en gudsman, en profet, och han hade ett antal tjänare. Och så de är i Israel och Israel ligger i krig med aramena och aramenas kung. Han försöker olika strategier liksom för att besegra Israel. Men varenda gång han kommer med någon plan och strategi så är det som att Israel redan har förberett sig. De vet vad det är som ska hända. Och så börjar de fundera på hur kommer det sig att han vet om allt det här? Och i sina efterforskningar så tar de reda på att ja, men det är ju Elisha profeten som verkar förutse allting. Han berättar för kungen vad som ska hända. Det är därför de är beredda när vi kommer. Då tänker de, då är det Elisha vi ska se till att vi tar hand om på ett bra sätt. Och så skickar man en armé utav soldater och hästar och vagnar. Och så läser vi så här i Andra Kungaboken 6. På morgonen då gudsmannens tjänare kom ut fick han se att staden var omringad av en truppstyrka av hästar och vagnar. Ack herre, vad ska vi ta oss till, ropade han. Elisha svarade, var inte rädd. Det är fler på vår sida än deras. Och han bad, herre, öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han såg att berget var fullt av hästar och vagnar av eld kring Elisha. Tjänaren såg bara motståndet, såg bara fienden, såg bara problemen, såg bara utmaningarna. Såg inte där andra som är osynligt, men som finns där. Alltså Guds kraft, Guds löften, Guds liksom makt och härlighet. Det såg inte han. Så han var tvungen att få öppnade ögon för en annan del av tillvaron. Jag tänker så här, att när vi tittar ut över vår värld idag så är det så lätt att se alla utmaningar, problem, det är krig, det är motsättningar. Vi har det i vår egen kontinent, det som händer i Mellanöstern och Israel, valet i USA och du kan räkna upp en lång lista på stora globala utmaningar. Och fäster vi blicken bara på det så är det ganska lätt att bli negativ och liksom slås ner i sitt mod. Man känner att ja, det är slut med världen. Men det är ju här vi behöver liksom få upp ögonen för det här andra som vi vet är en verklighet, en tillvaro som är verklig i allra högsta grad. Det är Guds löften i hans ord att jag har all makt i himmel och på jord. Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Jag är med alla dagar till tidens slut. Och så får vi liksom påminna oss om Guds löften och se den verkligheten. Och vi får påminna oss av att han som är med oss är långt starkare än de som är mot oss. Och så får vi uppfyllas utav en annan känsla, en annan tro och se omvärlden på ett annat sätt. Och därför behöver jag inte vara rädd. Och jag behöver inte ängslas. Jag kan sova gott. För han som har kontrollen, han sover aldrig. Det där behöver vi få upp ögonen för. Det där behöver vi påminna varandra om. Det där behöver vi hjälpa varandra att se. För det är så lätt att fyllas med allt det andra. Det är lätt att bli förblindad. Det är lätt att bli hemmablind. Det är lätt att bli liksom att vi förlorar perspektiven. Vi ser inte det som finns framför våra ögon. Vi är så uppvana vid att gå i kyrkan så vi tänker inte på det stora som ligger i Guds löften. Som är fantastiska. En ny himmel, en ny jord, nya kroppar, en ny tillvaro. Ja, men det är ju fantastiskt att tänka framtiden utifrån ett sånt perspektiv och få fyllas av det. Och då kan jag möta det som är idag med ett helt annat förhållningssätt. För jag vet att min frälsare, min förlossare, han lever och han är verksam. Och han har all makt i himmel och på jord. Och då får jag fylla mig med det. Och så blir tillvaron lite lättare. Med ett sånt förhållningssätt. Man kan bli förblindad även som församling. Det finns ganska allvarliga budskap till församlingar i Guds ord. Uppenbarelseboken har 7 brev som är skrivna direkt till olika församlingar. Jesus som ger en uppenbarelse till Johannes. Säg det här till den församlingen. Det finns någonting där som han vill adressera. Och då står det så här om församlingen i Laodikeia. Och det är från uppenbarelseboken 3:15. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm, men nu är du ljum och varken varm eller kall. Och därför ska jag spy dig ur min mun. Du säger, jag är rik, jag har vunnit rikedom och jag saknar ingenting. Men du förstår inte att du, just du, är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att köpa guld som har, hos mig som har renats i eld så att du blir rik. Och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet. Och salva att smörja dina ögon så att du kan se. Det fanns en blindhet. Tillvaron hade gjort församlingen i Laodikeia ljum. Den fanns, man hade inte sagt nej till Jesus. Man hade liksom inte gått från allt det. Men det var liksom ljumt på något sätt. Och när Bibeln skrädde ju inte orden liksom i det här fallet. Man säger, en församling i ett sådant tillstånd är en eländig församling. En församling i det tillståndet är ömkansvärd. Den är fattig, den är blind, den är naken. Det är ett allvarligt tillstånd. Men ingen dom i budskapet. Att därför du är så ska du brinna för evigt någonstans. Nej, det finns en väg. Jag råder dig. Köp guld hos mig som har renats. Få salva för dina ögon så att du kan se. Och jag tänker det här med salva för våra ögon så att vi kan se. Jag tänker att den salvan, den finns i Guds närhet. Den finns i Guds ord. Den finns genom den helige andes kraft. När vi tar tid i Guds ord. När vi närmar oss Gud med öppna hjärtan i bön. När vi inser att vi är ingenting utan honom. Jag förmår inget utan Herrens kraft i mitt liv. När vi kommer till det tillståndet, då finns det möjlighet för Gud att verka i våra liv. Och så får han smörja oss med sin salva. Och vi får upp ögonen. Vi får se igen det vi behöver se tydligt och klart. Avslutningsvis. Så har vi en berättelse i Nya testamentet. Om Jesus och några av hans lärjungar. Jesus, han tar med sig Petrus, Jakob och Johannes. Och de går upp på ett högt berg. Uppe på det berget så händer det saker. Det är som att Guds närvaro manifesterar sig på ett speciellt sätt. Helt plötsligt så ser man Jesus liksom i en annan skepnad. Hans strålglans, hans härlighet, hans helighet. Och så ser man Mose, man ser Elia. Och med det liksom, tillvaron är fantastisk. Och för Petrus, Jakob och Johannes, de ser ju någonting hända men förstår inte riktigt vad det är som händer. Men de upplever att det är underbart det här som händer. Så Petrus han tänker, det här vill vi förbli i. Här vill jag vara. Ja men det kommer ju bli kväll, ja, men, och det kommer bli kallt och det kanske kommer regna och blåsa. Låt oss bygga några hyddor så att vi har liksom en för Elia, en för Jesus och en för Mose. Så att de i alla fall har liksom ett vindskydd. Låt oss förbli här. Och det där är ju ett mänskligt sätt att tänka. Att vi vill förbli någonstans i den där manifestationen som är så fantastisk. Läser du vidare berättelsen så det som händer sen när de kliver ner ifrån berget, kommer ner i dalen, då är det kamp med onda andar. Och det är som att Jesus säger, här uppe, det är underbart att vara, men det är inte här, det är inte, vi är inte kallade till att vara här uppe. Vi är kallade för att arbeta ner i dalen där problemen finns. Men jag tänker på det som händer här uppe. I det här tillståndet, i Guds närhet, i Jesu liksom, härlighet, så hör de en röst som talar ut ur den här synen. Och jag läser från Matteus 17. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sade: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram, rörde vid dem och sa: stig upp och var inte rädda. Då lyfte de blicken och då såg de ingen utom Jesus. Och jag tänker att när vi får ljus för våra andliga ögon, vårt inres öga får ljus, när vi får ljuset för Guds ord, när vi liksom får salvan för våra ögon, när vi liksom blir helade i vårt synsätt, vad är det vi kommer se? Jo, vi kommer se Jesus. Vi kommer inte behöva titta på mycket annat, för vår blick, hela vår tillvaro, vår uppmärksamhet kommer dras mot Jesus. Då kommer den här manifestationen inte vara så viktig längre, utan det är Jesus som är viktig. Då kommer inte liksom hur vi gör saker och ting i kyrkan eller på andra platser, det kommer inte vara viktigt, utan det viktiga kommer vara Jesus. En människa som har fått sitt inre upplyst utav Gud ser Jesus. Och jag tänker att låt det få bli vår bön den här söndagen. Att Gud, hjälp oss, öppna våra ögon så att vi ser dig och ingenting annat. Låt oss få ha fokuset på dig, Jesus. Och jag tänker nu när lovsångsteamet kommer fram, ni kan komma fram och vi ska gå in i förbön. Så tänker jag att tänk om det skulle få bli vår bön tillsammans här idag. Herre, ge mitt inre öga ljus. Ge mig kärlek till ditt ord. Hjälp mig så att jag kan se hemligheter, rikedomen i ditt ord. Ge mig kärlek till ditt ord. Hjälp mig att kunna umgås med ditt ord. Men Jesus, hjälp mig också att se det som inte syns. Hjälp mig att se löftena. Hjälp mig att se det du har lovat i ditt ord. Hjälp mig att se kraften jag har i dig. Hjälp mig att se det som du har lovat i ditt ord. Så att inte tillvaron blir liksom mig övermäktig. Utan jag kan se det som inte är synligt för ögat. Men jag ser att du är långt mycket än allting. Men det tredje också, Jesus, hjälp mig så att mina ögon ser dig och ingenting annat. Hjälp mig att ha fokus på dig, Jesus. Herre, med så mycket som finns runt omkring, hjälp mig att se dig mitt i allt som händer och sker. Hjälp mig att ha rätt fokus i mitt liv. Hjälp mig att inte bli så upptagen av allt annat, utan att du får bli det som blir fokus i mitt liv. Och jag tänker att det är en bön som vi alla behöver be. Jag ska be att förebedjare kommer fram. Och ni kan också be den bönen i era liv. För vi alla behov av det på det sättet. Och alla vi som känner att ja, men det här skulle jag behöva få uppleva ännu mer i mitt liv. Jag skulle behöva få kärleken till Guds ord. Jag skulle behöva kunna se tillvaro på ett annat sätt med en annan tro i mitt liv. Eller jag skulle behöva få en ännu starkare fokus på Jesus. Låt oss ta det här tillfället och så ber vi för varandra. Det finns förebedjare som är beredda att be för just dig i det som du vill ha. Men det kan också vara att det annat som du bär på ditt liv, de är beredda att be för det också. Och så ber vi för varandra. Så låt oss stå upp i kyrkan här nu. Så går vi in i några minuter av tillbedjan och bön inför Gud. Och låter det här som jag upplever att Herren har talat till oss med idag, att det får sjunka in i våra liv och att det får slå rot där och att vi får se Jesus så som han är. Välkomna fram för förbön. Oavsett vad det gäller så ber vi tillsammans.